sollte mir dieses Mal vielleicht ausnahmsweise glauben, wenn ich als Prophet jetzt Folgendes ausspreche. Es wird dadurch ein großes Weltreich zerstört werden. Ein Weltreich, das zu vernichten, auch nur zu schädigen, niemals meine Absicht war. Allein ich bin mir darüber im Klaren, dass die Fortführung dieses Kampfes nur mit der vollständigen Zertrümmerung des einen der beiden Kämpfe enden wird. Ist der Kassel mal glauben, dass die Deutschland nicht, ich weiß, es wird England sein.
People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching.
Den första rösten kunde nog många känna igen. Det var Hitler. Hans så kallade tusenåriga rike började hotas från alla håll knappt 10 år efter nazisternas maktövertagande i Tyskland. Pendeln svängde i andra världskriget. Britterna segrade vid El Alamein och från andra hållet i Nordafrika ryckte amerikanerna fram. Vid Stalingrad på östfronten kapitulerade en hel tysk armé för ryssarna och deras bästa bundsförvant, den ryska vintern. Nu var året 1944 och Sovjetunionens krav på en andra front blev allt starkare, det vill säga västmakternas länge utlovade anfall mot fästning Europa västerifrån. Tyska krigsledningen både väntade och välkomnade den stora invasionen. Till och med Hitler hade nu insett att Tysklands enda chans låg en misslyckad brittisk-amerikansk landstigning i stor skala. Det skulle sedan bli möjligt att koncentrera Wehrmacht mot öster. Västmakterna, krigsträtta efter ett invasionsbakslag, skulle slutligen knäckas med de nya Wunderwaffen. Supervapnen som den tyske ledaren hade beredskap var bland annat vedergällningsrobotarna V1 och V2 med England som mål, de första jetplanen, 1000-tal, och också revolutionerande ubåtstyper. Tyskland låg tekniskt sett långt framme och Hitler ansåg sig sitta med goda trumfkort sedan väl invasionen hade slagits tillbaka. En junidag 1944 inleddes operation Overlord och vi hörde i inledningen general Eisenhower bekräfta landstigningen. Den allierade överbefälhavarens lugna röst kom som en välgörande kontrast till Hitlers crescendo. Men om Eisenhower det dagens morgon lät lugn så var det ett tillkämpat lugn efter ett par sannolikt sömnlösa nätter i husvagnen på Englands sydkust. Ett dygn tidigare hade han för säkerhets skull skrivit ner en kommuniké av helt motsatt innebörd. Där stod det, kort uttryckt, att landstigningarna mellan Cherbourg och Le Havre inte fått fotfäste och att han dragit tillbaka trupperna. Men det pappret kunde han lägga åt sidan efter de första rapporterna från Normandie. Invasionen hade flera gånger måste uppskjutas. Först från 43 till 44 och det året från maj till juni. Ännu en månads produktion av specialbyggda landstingsbåtar krävdes nämligen. Den 4 juni var avgörande stund kommen för den man som hade hela ansvaret och höll alla trådar i sin hand. Eisenhower befann sig i ett svårt dilemma. När alla politiska, militära och tekniska problem äntligen hade lösts och det var klart att trycka på startknappen kunde bara ogynnsamt väder hejda operation Overlord. Det hade blåst upp storm i Engelska kanalen, den värsta på 20 år. Himlen täcktes av ovädersmoln och meteorologerna lovade ingen förbättring. Med andra ord, föga lämpat för överskeppning och luftlandsättning i stor skala. Vädrets makter hade redan tvingat general Eisenhower att skjuta upp invasionen ett dygn. Av de båda reservdagarna var den sista, den 7 juni, praktiskt taget ur räkningen. En del konvojer hade redan gått i sjös. Sjömännens och soldaternas framåtanda stod nu på toppen och skulle klart mattas efter så lång väntan. Långt i förväg hade just de här tre junidygnen fastställts som möjliga D-dagar. Perioden uppfyllde nämligen två viktiga krav för Normandie-invasionen. Det gällde månen och tidvattnet. Lufttrupperna var beroende av månskenet. De skulle flygas in vid midnatt innan månen hade gått upp, men på marken skulle de vägledas av skenet från helst fullmåne. Första anslagsvågen från sjön skulle däremot landa i dagsljus och vid lågvatten. God sikt krävdes för flygets och fartygens eldunderstöd. Lågvattnet skulle blotta tyskarnas oräkneliga strandhinder. Det skulle dröja en hel månad innan månen och tidvattnet på nytt hade samma gynnsamma läge samtidigt. Avstod man från månskenet räckte det med att vänta 2 veckor. Men antingen man väntade 2 eller 4 veckor var risken stor att invasionshemligheten kunde bli avslöjad. Var, när, hur? Hotet från Hitlers hemliga vapen kunde heller inte nonchaleras. Sent på kvällen den 4 juni samlade Eisenhower sina närmaste chefer till konferens som skulle inledas av meteorologerna. Alla visste att ett avgörande beslut nu måste fattas, och det före midnatt. Spänningen steg när prognosen för de närmaste dygnen inleddes med: en snabb och oväntad utveckling av väderläget har gjort sig märkbar. Vad invasionsgeneralen och hans underbefälhavare fick veta var att en tillfällig ljusning i vädersituationen skulle inträffa under drygt 1 dygn. Efter en störtsjö av frågor och livlig diskussion där orden hasardspel, chansartad och låt gå förekom blev det tyst en lång stund. Det var kanske invasionens mest förtätade ögonblick, när den högste befälhavaren halvt motvilligt men fullt tydligt i slut gav sitt klartecken. Chansen måste tas. Tisdagen den 6 juni blev dagen D. Startsignalen var given och det väldiga invasionsmaskineriet satte igång. Satsningen på Overlord var enorm. Bara under D-dagen gjorde de allierade över 10 000 flygningar. Men det var bara en bråkdel av invasionsflygets förberedande insats. Resultatet blev bland annat fullständigt luftherravälde i operationsområdet. Inte ett enda plan blev nedskjutet. Inte heller stördes nämnvärt den stora landstingsarmadan. Ett imponerande uppbåd av krigsfartyg svarade för skyddet. Totalt var 5000 fartygsenheter på väg över kanalen. Tyska flottan hade till stor del tagit sig undan. Den så kallade Atlantvallen fick faktiskt nästan ensam ta emot första stöten i Seinbukten, en relativt svagt försvarad öppen kuststräcka. Dit koncentrerade de allierade den 6 och 7 juni 200 000 man och 20 000 fordon, därav nära 5 000 stridsvagnar och artilleripjäser. Och 10 gånger mer väntade på överfart. Vi vet hur det gick. De allierades förkrossande övermakt slog en bräsch i kustförsvaret, men inte så snabbt som planerat. Det mest dramatiska skedet i invasionen var den första landsättningen från luften och sjön. Amerikanernas stora luftlandsättning längst västerut spreds kraftigt i den hårda vinden. Många fallskärmsjägare hamnade i havet och flera drunknade i översvämmade områden på knappt 1 meters djup, nedtyngda av sin utrustning. En soldat råkade fastna med fallskärm i ett kyrktorn, och där blev han hängande hjälplös, fullt belyst av bränder runt omkring. Tyskarna sköt, men han räddade livet genom att spela död. När han senare skars ner kunde han inte höra. Kyrkklockan hade hela tiden dånat. På den nästa flygen tog en brittisk bataljonschef mark nära en tysk bataljonsstab. Han lyckades bara samla en bråkdel av sitt förband, men kunde ändå tysta ett kustbatteri som hade bedömts som det största hotet här. För säkerhets skull hade batteriet under natten anfallits av över 100 tunga bombplan, och dessutom hade fartygsartilleriet fått samma mål som sitt viktigaste. Besvikelsen blev därför stor när de bastanta bunkrarna visades innehålla lätta fältkanoner som knappt kunde skjuta ner till stranden. Men de allierade hade råd att göra sådana misstag. De hade resurser att 3 gånger slå ut ett mål som i själva verket inte var något hot. Kustbor i Normandie som vågade sticka ut huvudet efter nattens och morgonens bombardemang fick se en syn som de aldrig skulle glömma. Hela havet svart av båtar. Men för motståndsrörelsen kom landstigningen inte som en överraskning. Stormtruppernas stora ögonblick kom när deras farkoster stoppade upp och stävluckorna fälldes ner. Innan dess hade det varit väntan, vånda och sjösjuka. Överallt gick det inte enligt tidtabellen. En av de 5 landstingsräddarna hade fått tecknamnet Omaha. Där stötte amerikanerna på oväntat starkt motstånd. Där hade tyskarna förstärkt försvaret med ett fältförband och det hade den allierade underrättelsetjänsten inte upptäckt. Där missade också eldunderstödet som hamnade i vattnet eller långt inåt land. Soldaterna låg och tryckte i skydd av strandhindren och avancerade endast i takt med det stigande tidvattnet. Inkommande förstärkningar hade inte plats att landa. Så här lät det i en amerikansk rapport. 30 landstingsbåtar irrar omkring som en vätskrämd boskapsjord. I detta kaos ingrep en beslutsam chef. 2 slags människor kommer att bli kvar här nere på stranden. De som är döda och de som kommer att dö. Låt oss sticka från det här helvetet. Anfallet kom igång och när solen gick ner var också Omaha-sektorn säkrad. Men till vilket pris? En ögonblicksbild från den brittisk-kanadensiska landstigningen. På taket av en bunker stod ett 10-tal soldater och viftade med vit flagg. Det var ryska så kallade krigsfrivilliga, det vill säga för detta fångar från östfronten. Den tyske kompanichefen påträffade skjuten. Självmord, sa ryssarna. Det urusla vädret som gav invasionsledningen sådana bekymmer invaggade tyskarna i en falsk trygghet. Större luftlandsättningar bedömdes som omöjliga och invasionsrisken som låg. Samma dag som Eisenhower gav startsignalen lämnade hans motståndare på andra sidan fältmarskalk Rommel sitt högkvarter. Natten mellan den 5 och 6 juni befann han sig i sitt hem i Tyskland på väg till Hitler för att personligen utverka förstärkningar främst i Normandie. Men det blev istället ett brådstörtad återfärd. Eisenhower hade full befälsrätt över alla stridskrafter i luften, till sjöss och på land. Det hade varken Rommel eller någon annan tysk chef i väster. Vissa pansardivisioner fick flyttas först efter överbefälhavaren Hitlers godkännande. Men Führern hade den natten fått en lugnande spruta och fick inte väckas. Det blev inte något samlat pansaranfall mot brohuvudet dagen D och inte heller dagen därpå. Fiendens flygtryck och egna befälsförhållanden gjorde att tyskarnas motanfall kom att präglas av för lite och för sent. Hitler, som stundom visade prov på en förunderlig intuition, trodde våren 1944 mer och mer på Normandie som invasionsplats. Dock utan att låta förstärka försvaret där. När sedan hans aningar besannats blev han övertygad om att Normandie bara var en bioperation. Huvudlandstigningen skulle komma vid Pas-de-Calais där kanalen var smalast och vägen kortast till Tysklands hjärta, trodde nu Hitler. Och han var inte ensam om den uppfattningen. Här kommer general Pattons spökarmé in i bilden. En av krigets bäst bevarade hemligheter. Pansargeneralen Patton från USA hade skaffat sig ett grundmurat rykte som fältherre i Nordafrika och senare på Sicilien. Där blev han fråntagen sitt befäl efter ett intermezzo på ett militärsjukhus. Pattons duglighet och offensivanda gjorde honom likväl självskriven för Overlord. Men inte som han själv trodde i täten, utan först sedan ett rejält brohuvud hade säkrats. Under tiden skulle han bli kvar i England som chef för en fingerad armégrupp just vid Pas-de-Calais. Den bestod i början av bara 5 riktiga divisioner, men skulle ge sken av minst 50. Tyskarna fördes bakom ljuset genom en serie vilseledande åtgärder, ett mönster iscensatt med både fantasi och teknik. På den motsatta sidan stod nu Rommels starkaste armé för fotgevär, medan hans andra armé kämpade mot övermakten i Normandie. Inte förrän i slutet av juli fick Rommel Hitlers tillstånd att börja en omgruppering dit. Då var det för sent. Då hade Pattons spökförband löst sin uppgift i England. Då hade hans riktiga armé inlett de allierades slutoffensiv. Anstormningen från väst och öst skulle sluta med tredje rikets fall. Normandie fick betala ett högt pris för Frankrikes och Västeuropas befrielse. Den förberedande invasionsbombningen och eldorganen vid själva landstingen betydde en fruktansvärd förödelse med död och lidande för civilbefolkningen. Normandiska städer blev lika förstörda som sönderbombade tyska. Men när befrielsens stund kom fladdrade trikoloren från husskeletten och trupperna mottogs med blommor. Finns det några spår av invasionslaget i dagens Normandie? Landskapet präglas nu av sin traditionella skönhet igen. Kulturminnesmärken har pietetsfullt rekonstruerats. Men man har också ägnat krigsminnena stor omsorg. Normandie och särskilt landstingskusten har blivit en betydande turistattraktion som ger befolkningen ett slags ekonomisk gottgörelse. Flera försvarsanläggningar bevaras i ursprungligt skick. Från skamfilade bunkrar pekar kanonrör i samma riktning som vid sista skottet. I bombhålen frodas valmo och tistlar. Vågorna skvalpar mot resterna av en konstgjord hamn som en gång boxerades över kanalen. Monument och museer i all ära, starkaste intrycket gör ändå de väldiga krigskyrkogårdarna. Amerikanernas bakom Omaha-stranden med sina nästan 10 000 vita marmorkors. Och helt nära den tyska viloplatsen för minst dubbelt så många präglad av mörk granit. Operation Overlord hade så när överträffats av en planlagd ännu större invasion i Japan. En rent amerikansk affär. Förlustsiffrorna skulle ha blivit mångdubbelt större än i Normandie. USA valde då att släppa loss sitt nya vapen, atombomben. Atomåldern har nätt och jämnt börjat. Det är möjligt att kärnvapnen får behålla sin nuvarande karaktär, det vill säga politiska instrument för avskräckning eller utpressning. I ett framtida krig skulle dock knappast någon part riskera en sådan militär koncentration som i Normandie 1944. Den oerhört komplicerade, våghalsiga och förlustrika Normandie-invasionen får sannolikt behålla sin något makabra notering i Guinness rekordbok. Enligt generalen, sedermera presidenten Eisenhower, inledde D-dagen ett korståg i Europa. Det stora korståget hade till syfte att befria Europas folk från nazismens gastkramning. Och 40 år efteråt ser det ut att ha lyckats.
Det var militärhistorikern Bertil Stjernfeldt.
Och radiosändningar var också en stor del av verksamheten.
There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I'd like to be there, boy, and spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take old Berlin. They're gonna start a row and show them how we paint the town back in Kokomo. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that "Heil" to "What you know, Joe." There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You could never keep them happy down on the farm after they take Berlin. Gonna start a row and show them how we paint the town back in Michigan. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that "Heil" to "Give me some skin." There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You know that you could never keep them happy down on the farm after they take Berlin.
There will be a hot time in the town of Berlin. Eller Frank Sinatra i en radiosändning på D-dagen den 7 juni 1944. Den dag då de allierade inledde invasionen för att krossa tyskarna under andra världskriget. Ja, Sinatra, han har ju haft mängder av så kallade hits genom åren.
Månadsskiftet maj-juni 1994.
För 50 år sedan inträffade en av de absolut avgörande händelserna i andra världskriget. I gryningen den 6 juni 1944 riktade de allierade dödsstöten mot det nazistiska tyranniet. Dagen D, invasionen i Normandie. Minneshögtiden avlöser varandra. Bara i England firas D-dagen på 500 platser. Till Portsmouth väntas till exempel 100 000 besökare. Därifrån utgick en stor del av den väldiga invasionsflottan.
Den 6 juni är det 50 år sedan dagen D, då de allierade befriade Europa från nazisterna. En stor dag för England och en stor dag för Portsmouth. För 50 år sedan var Portsmouth nämligen den hamn som styrkorna utgick från. Och idag putsar stan upp för att ta emot dignitärer som president Clinton och drottning Elizabeth och 13 andra statsöverhuvuden. Men också en stor dag för Albert Page, som var 23 år gammal när han landsteg i Normandie på dagen D och som nu får chansen att möta vapenbröder från hela världen.
Bill Mandigo, Syracuse, New York.
Pleased to meet you.
9th Air Force, 19th Tech, 100th Fighter Wing.
What a memory.
För Albert Page och andra Normandie-veteraner har det varit viktigt att dagen D högtidlighålls och inte firas. 3000 av deras vänner dog på stränderna i Normandie den 6 juni 1944.
We've always considered any commemoration not a time for celebration. When you go to Normandy and see all those young chaps buried there, you know, 18, some 17, 19, 20s, you know, and what you've got to remember, some of those young lads were married, had children. The actual beaches was absolute chaos, you know. There was guns, there was tanks all being knocked out, lorries ablaze, four chaps killed on the beaches, you know. And it was, you never had time to think about anything, not then, you know. It wasn't till later that you thought, you know, poor so-and-sos. And that's, I think, reason why we go back most years, you know, to remember those chaps who didn't make it.
För den lilla staden Portsmouth innebär högtidlighållandet av dagen D att hela stan är på fötter för att ta emot de väntade 100 000 besökarna. Runt om i England högtidlighålls dagen D vid 500 olika tillfällen och platser. För varenda by har någon att ihågkomma. Men det är här i Portsmouth som stadsbanketten och andra formella högtider ska hållas.
The Guildhall there will be a magnificent state banquet, and it'll be driven by the state banqueting team from London. It'll be a very, very high-class dinner with all the state silver there, flowers. As I said earlier, Her Majesty will be hosting it. There'll be 13 other heads of state, and they'll all be there, along with 500-odd veterans who are the very, very privileged few who will be invited to that. And I know tickets for that have been very much sought after.
På själva minnesdagen kommer Albert Page inte att vara här utan i Normandie. Den så kallade 50-årsinvasionen tros bli 4 gånger större än den ursprungliga invasionen som omfattade minst 160 000 man.
I love going back to Normandy because I have many memories of Normandy, of course. I spent my 24th birthday on the beaches on the 8th of June. It wasn't a very good way to spend your birthday, but nevertheless, we did what we could to make it memorable. Somebody scraped up cans of beer or bottles of beer, I can't remember which. And we did celebrate in a small way, you know.
It was 2 days after D-Day.
Yeah, the 8th of June. So remember that.
How are you going to get over to Normandy?
Oh, I should be going over on the ferry. I booked up 2 years ago. I made sure of my crossing. I used to pester them in the ferry port. I used to go down there every week. And they used to say to me, no, you can't book up yet, it's too early. And I got on their nerves so much that they finally took a booking from me, you know. If I meet any of my old friends over in Normandy, believe you and me, we should have a talk, we should have a few beers probably. But that's our way of commemorating our meeting and remembering our comrade, because we always toast fallen friends, you know.